Radio Nolaskogs.
God morgon alla närradiolyssnare. Idag ska vi prata om planering och byggande i Örnsköldsvik. Och vi som ska göra det som sitter här i studion, det är jag, Tommy Dickens och Peredi Björkstam. Hej Peredi.
Hej Tommy.
Ja, men först, jag ska tala om att vi ska prata om stadens och kommunens utveckling, sånt vi har jobbat med under åren och planeringsfrågor som har varit under vår tid och även aktuella frågor och kanske lite framtid också. Strategier om vi har några, Peredi.
Ja, vi borde ju berätta också att vi kommer från helt olika håll rent yrkesmässigt. Alltså, du har ju varit anställd i det kommunala väldigt länge och jag är väl med för att jag har varit på den andra sidan bordet, så att säga, på den privata sidan. Ännu längre faktiskt.
Vi kan presentera oss lite djupare om en stund. Så först tänker jag tala om lite vad som händer framöver. Evenemang som vi försöker göra här i Radio Nolaskogs. På söndag så är det nämligen en kulturfest på Fjällräven Center. Alltså vår fina arena. Och det kommer att pågå hela dagen från klockan 3 och fram till kvällen. Det kommer att vara väldigt mycket uppträdanden och det kommer att finnas bord där olika föreningar inom kultursektorn presenterar sig på olika sätt. Och det här har då en koppling till kulturhuvudstadsåret i Umeå. Men det är Öviks föreningar som finns på arenan. Vi kommer bland annat att kunna lyssna på kören Nota Bene och en kör från Umeå som heter Canorus, egentligen från Sävar är de. Och det gänget kommer att ha sen klockan 6 en konsert på EFS på Lasarettsgatan. Och det blir då en jazzmässa som faktiskt är skriven av paret Janunger som kommer från Örnsköldsvik. Kjell Janunger har gjort musiken och fru Lotta har gjort texterna till den här jazzmässan. Väldigt fint. Klockan 6 alltså på EFS. Men det fortsätter som sagt hela dagen på arenan. Det kommer att vara olika filmer man kan se där. Searching for Åkerbär av Maria Lagerborg till exempel. Och Fettfolke kommer att spela på en scen som finns där. Det händer mycket under hela tiden. Och slutligen kommer den rumänska orkestern Ciocarlia att spela. Fanfare Ciocarlia. Och allt det här händer alltså på Fjällräven Center nu på söndag. Ja, men tillbaka till planering och byggande i Örnsköldsvik. Nu tycker jag, Peredi, du kan berätta lite grann om vem du är.
Ja, jag har ju varit privatpraktiserande arkitekt här under lång tid. Det är faktiskt ända sedan 1967. Jag startade väl eget företag 72, men jag började på Tufres arkitektkontor redan 1967. Och sedan har jag blivit kvar här och jobbat på den privata sidan med husritning i första hand naturligtvis. Jag har haft ett antal anställda också. Så att jag har ju inte egentligen någon bakgrund som professionell planerare. Däremot har jag som sagt varit med länge.
Jo, men du har ju alltid intresserat dig för planeringsfrågor.
Ja, absolut.
Har du ritat annat än i Övik?
Det är väldigt lite faktiskt. Något enstaka hus i Härnösand eller Uppsala och jag tror vi har varit med i Haparanda någon gång. Men det är alltså undantag. Snarare än regel.
Ja, vad är det du är mest stolt över att ha ritat här i Örnsköldsvik då?
Ja, vad ska vi dra till med? Jag tycker att den här första högskolebyggnaden tycker jag blev väldigt bra. Och sen tycker jag att jag någon gång har ritat en industribyggnad som jag är nöjd med. Det var Söderströms motor här uppe på industriområdet på norra sidan.
Ja, just det. Första högskolebyggnaden, det är den gula.
Det är den gula där.
Ja, som står nere i inre hamnen vid kajen.
Byggdes 92.
Ja, just det. Ja, vilka mer byggnader är du pappa till här i stan?
Ja, det blir en lång uppräkning. Så det
tror jag. Jo, men det är så pass kända hus att det kan väl vara kul att tala om.
Men det är klart att en stor händelse var ju när vi projekterade Arken. Då hade ju vi bildat en grupp av alla konsulter och även alla arkitekter på den privata sidan här i stan. för att projektera Arkenbygget, och då hade jag ju förmånen att få vara sammanhållande för den här gruppen som bildades då. Det var ju naturligtvis väldigt spännande. Det var det största privata projekt som överhuvudtaget har varit här i stan.
Ja, just det. Och hela Arken då innefattade också Trekanten.
Ja, precis. Det är ju, vi har alltid pratat om det i de termerna, att med Arken menar vi alltihopa.
Ja. Och sen har du ritat några byggnader vid torget också som alla har sett. Ja, kanske inte vet att det är du som har gjort det.
Affärsbyggnader. Och sedan är det klart att jag har ju medarbetare som har varit väldigt aktiva. Kjell Mattsson till exempel har ju varit med nästan lika länge som jag och ritat många av de byggnader vi har gjort på kontoret.
Mm. Och Lens en gång.
Ja, det började ju... Ja, det,
Ska vi ta historien nu? Vi kan ta den historien, tycker jag. Det är bra att börja med.
Ja, det kan man börja
med. Man kan ju säga så här, en stads viktigaste uppgift kanske det är ju handeln, från, i alla fall från begynnelsen, och det är det väl fortfarande. Och jag vet ju att du har en historia att berätta där om detta.
Ja, det var ju så. Jag tittade i gamla papper här och såg att det var 1967, så var det väldigt aktuellt att Tempo, det som var dåvarande Åhléns, skulle etablera sig här i Övik. Och då hade det, fick man läsa i tidningen, bestämts att de skulle etablera sig på det som nu är norra sidan av E4, alltså kvarteret Aspen, nedanför Melinders kiosk där i slutningen ner mot bensinstationerna. Där, där skulle det bli platsen för det nya stora varuhuset i Örnsköldsvik. Och det där reagerade vi ju på, vi på kontoret där jag jobbade då.
Sa du vilket år det här var?
Ja, det måste ha varit 66 eller 67.
Ja.
I varje fall så gjorde vi en insats, kan vi väl säga. Vi var så pass övertygade om att det där var alldeles fel, att lägga en ny stor etablering där uppe. När man skulle ju kanske riskera då att Storgatan tappar sin karaktär av central handelsgata. Och att man splittrade handelsmiljön i centrala stan, och det hade ju varit väldigt olyckligt. Så att vi kontaktade ÖAs chefredaktör, som på den tiden hette Olle Norell, och han var ju lite rikskändis dessutom.
Han hade varit på TV, var det så?
Ja, och på Expressen, tror jag. Så att och han tände ju på alla cylindrar. Han tyckte också att det var alldeles fel. Vi vurmade ju för att man skulle försöka få de stora varuhusetableringarna i vardera änden av Storgatan, så att man verkligen fick Storgatan att vara levande och ha hög kvalitet.
Och på rätt sida om E4 också.
Och då, ja, E4 var ju ganska färsk genom stan på den tiden, och att så att säga hamna på andra sidan den, det var ju verkligen så att då delar man stan på ett olyckligt sätt. Så att det där skrevs då en stort uppslagen artikel på i ÖA, och där vi fick föra fram den där tankegången att det borde vara i vardera änden av Storgatan. Och en som tände på det där då, det var ju byggmästaren Gunnar Kjernberg, som då gick vidare med att lösa in mark där i kvarteret London vid torget, och lyckades med det. Och satte igång då och gjorde upp med Tempo, och det blev alltså en etablering på, som vi tycker, rätt ställe nere vid torget.
Ja, man kan ju undra vad som hade hänt med stan, hur det hade blivit om Åhléns hade hamnat där.
Jag törs inte riktigt tänka på det.
Nej.
För det känns väldigt omotiverat.
Ja. Jag kanske ska tala om också vem jag är och vad jag har jobbat med. Jag har ju jobbat på kommunen här sedan 1976 fram till 2010 då jag gick i pension. Vi är ju pensionärer både du och jag. Alltså.
Det ska vi ju inte förglömma.
Det ska vi inte sticka under stolen.
Nej.
Men å andra sidan har vi skaffat oss rätt mycket erfarenhet då, som vi kan berätta om. Ja, jag har då jobbat som planeringschef de senaste 20 åren och tidigare som planerare i kommunen, och har ansvarat för den övergripande planeringen. Man kallar det här då för översiktsplan som kommunerna är tvingade att göra. Före det så hade jag jobbat 5 år uppe i Luleå faktiskt på samma företag som du jobbade då, Turfjälls arkitektkontor, fast på en annan ort då. Och där var jag då konsult och gjorde planer i Norrbottens kommunerna. Vilket var en kul erfarenhet när man kom hit.
Mm. Kanske lite annorlunda också.
Ja, alltså det som var så tråkigt att jobba som konsult, som planerare tyckte jag, det var att man aldrig fick någon helhet, utan man fick ta en liten grej som man skulle jobba med. Någon hade jobbat före och någon skulle jobba efter. Så att det var aldrig riktigt roligt när man inte fick ta hand om det hela. Så det var faktiskt väldigt roligt att börja jobba åt en kommun och få vara med från början till slut. Träffa alla människor som är engagerade i en planprocess, för det är ganska mycket folk.
Jag upplever ju att det är ganska många människor som man i olika sammanhang träffar och pratar med om byggenskap, som har väldigt lite uppfattning om vad planer egentligen är för någonting. Detaljplaner och översiktsplaner och varför det ska vara så och sådär. Mm. Är det någonting som du snabbt kan reda ordning i?
På 10 sekunder.
Ja.
Ja, man kan väl säga någonting i alla fall. För det första kan man ju säga att det har varit många begrepp under åren som har rensats bort successivt. Och idag har vi då vissa ord som gäller. Om man börjar uppifrån så är det liksom översiktsplanen då, som enligt vår plan- och byggnadslag, PBL som den kallas, den ställer en krav på att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Det här följer inte alla kommuner, inte alls. Men vi i Örnsköldsvik har faktiskt varit ganska duktiga på det. Det har vi Boverkets ord på. Att...
Håller jag gärna med om också. Men en översiktsplan är ju ändå så att säga inte så formell, utan det är mer en avsiktsförklaring. Om jag
det kan man säga. Den har alltså inte direkt juridisk verkan, bara indirekt på olika sätt. Så att man kan bryta mot en översiktsplan utan att man åker i fängelse för det, kan man säga. Mm. Sen nästa steg under det är då detaljplaner som man gör för normalt, för att när man har ett byggprojekt av olika slag så gör man en detaljplan. Det kan vara andra syften också, att man ska bevara någonting till exempel, så reglerar man det med detaljplan. Sen den här översiktsplanen, den ska då göras för hela kommunens yta. Men man kan också göra för delar av kommunen, till exempel för centralorten eller för Husum eller för kustområdet. Men det är fortfarande översiktsplanen för kommunen som man gör, men man bryter alltså ut en del. Sen kan man göra tematiska översiktsplaner också. Det kan handla om vindkraften till exempel, som vi har gjort här i kommunen. Då är det kommunens hela yta, men det handlar bara egentligen om vindkraften. Men alltihop ska hänga ihop i en så att säga samlad översiktsplan för kommunen.
Men visst är det så då att innan man gör några mer detaljerade planer så ska man helst ha gjort en översiktsplan? Eller är det så att man kan hoppa över den och gå direkt på det vi kallar för detaljplanering?
Det finns inget krav på att man måste göra översiktsplan först för varje projekt. Inte, utan om du har en översiktsplan som säger att det här ska det vara industri, och du sen kommer på att det ska vara bostäder, så kan man alltså göra det. Men det är ju inte särskilt snyggt. Man har ju lurat folk då, kan man säga, att här ska det vara industri. Och så gör man någonting helt annat. Så att ska man vara schysst så ska man ju försöka få det här att hänga ihop. Men det finns olika skäl till att översiktsplanen inte är reglerande på samma sätt som detaljplaner. Och det tänker jag inte gå in på här, men så är det.
Ja.
Mm. Så vart fjärde år så ska alltså kommunen pröva översiktsplanen om den är aktuell. För som jag sa så står det i lagen att den ska vara aktuell. Och det kravet är att det ska prövas vart fjärde år. Det gör inte alls alla kommuner, men det har vi faktiskt gjort i den här kommunen. Vi har till och med omarbetande vart fjärde år.
Men visst är det så då att översiktsplanen är ju egentligen, åtminstone synbarligen, ett strategiskt verktyg för politikerna lokalt. Alltså att man, det är där man egentligen lägger fast den framtida utvecklingen, åtminstone vad det gäller markanvändningen.
Mm. Visst,
och kanske vissa näringar och annat sånt där också påverkas av det. Så att det är egentligen ett strategiskt instrument. Även om man så att säga inte beskriver det riktigt så när man pratar om det, så är det, jag upplever inte att man ser att kommunen jobbar med något annat strategiskt verktyg. Även om man gör det så syns det inte.
Nu gav du mig anledning att utveckla det ytterligare då.
Ja.
Kommunen gör ju massor med olika planer och program för olika saker. Det kan vara säkerhetsfrågor, det kan vara tillgänglighetsfrågor, det kan vara miljöfrågor. Mm. Alltså du kan räkna upp 50 sådana här olika saker som kommunen jobbar med på olika sätt i olika strategiska dokument. Men inget av dem har samma status och tyngd som översiktsplanen har, det kan man säga.
Och det syns inte i ortstidningen lika mycket heller kanske.
Nej, just det. Och det ger mig anledning att säga en till sak också.
Ja.
Och det är att kommunerna fick alltså i och med PBL rätten att själv fastställa sina detaljplaner. Det kunde man inte tidigare, utan det var staten som skulle fastställa dem. Men i och med att man tvingar kommunen att göra en översiktsplan och i den redovisa riksintressen, så förde man också över den rätten att göra detaljplan. Mm. Så att vi har skyldighet att i översiktsplan visa vad staten har för intressen i form av riksintressen. Det kan vara bevarande intressen som miljö, kultur och annat. Det kan vara anläggningar som kraftledningar, järnvägar, riksvägar med mera. Som vi har skyldighet att ta hänsyn till i vår kommunala planering.
Men då ser jag det som ett absolut ett verkligt övergripande strategiskt verktyg. Kanske det mest övergripande.
Ja, det är ingen tvekan om att det är så.
Så är
sen vilken, hur långt i framtiden man vill titta och så, det varierar ju väldigt mycket. Så det är en viktig del av det. Men också en viktig del är alltså att dokumentera de värden man har i kommunen som man ska ta hänsyn till i planeringen.
Men sen ska man ju då tydligen göra detaljplaner och så där. Och där har jag ju lagt märke till att i media, den avgångne ministern nu, Attefall, han vurmade ju för att man skulle förenkla planläggning, bland annat genom att jag kanske inte helt tar bort, men i varje fall förenkla detaljplaneringen.
Mm. Och innan vi går vidare på det, Per, vi har ju sagt att vi ska spela musik också, inte sant?
Ska vi redan göra det?
Ja, och du hade en låt här.
Ja.
Vilken var det du ville höra?
Ja, alltså man har ju funderat på vad som kan hänga ihop med stadsplanering. Och förr i världen så hörde man ju många gånger den här om Lyckliga gatan.
Det är Storgatan du tänker på då?
Det kan vara den, det kan vara någon annan som man har fäst sig vid.
Okej, vi lyssnar på den.
Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgrönan klängde. Borta är grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata, du som varje dag hörde vårt glam. En gång fanns rosor här där nu en stad fort växer fram. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång. Lika förunderlig och skön som den vi hört en gång. Ja, allt är borta, det är bara så. Ändå så vill jag nog inte förstå att min idyll som ju alla vill glömma nu är en dröm som jag en gång fått drömma. Allting är borta, huset och linden och mina vänner skingras för vinden. Lyckliga gata, det är tiden som är dragit fram. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång. Lika förunderlig och skön som den.
Ja, vi sitter här i studion, Per-Eddie Bjuggstam och jag, och pratar om planering och byggande i kommunen. Och jag ska tala om också, Per-Eddie, att vi har en hemlig gäst idag.
Ja.
Ja, vi talar inte om vem det är, va?
Nej, det är väldigt hemlig.
Det ska bli spännande. Ja. Så kommer in lite senare i studion här, hoppas vi. Var var vi någonstans i vår...
Ja, du var
dialog.
Väl nästan framme vid att berätta vad detaljplaner egentligen är för någonting.
Just så var det. Jag glömde ju säga en sak också. Det är ju att det finns ju faktiskt någonting ovanför översiktsplan, och det heter regionplan. Men det har vi ju inte någon här i Övik, ingen aktuell i alla fall.
Det är länge sedan man tänkte på det.
Ja, men man gjorde faktiskt en regionplan här med i slutet på 50-talet. Det var en man som heter Sixten Blad, en konsult långt bort ifrån, som gjorde en regionplan för kustkommunerna som fanns här då. De som idag finns i Örnsköldsviks kommun. Men då var det ju Grundsunda kommun, Gideå, Mo och Arnäs, Skälvad, Nätra som tillsammans gjorde en regionplan för att staka ut framtiden. Och det var en strategisk plan. Där kan man läsa om att till exempel det här med förbifart, och hur man skulle lösa Riks-13 som det hette på den tiden. Det fanns lite olika alternativ, att gå runt Åsberget eller genom Åsberget eller fortsätta gå genom stan. Och så kan man läsa att man borde ha en sån här atomkraftanläggning.
Givetvis.
Ja, det var naturligtvis en fascinerande sak då på 50-talet. Och det ville man ha någonstans bortanför Domsjö, där skulle det ligga. Men man visste ju inte så mycket om säkerhetsavstånd.
Var den där regionplanen som kanske ledde fram till kommunsammanläggningen, eller var det något annat?
Ja, jag tror att det hade man nog jobbat med långt tidigare faktiskt. Att det skulle bli de här större kommunerna. Det var ju alltså 11 eller 12 kommuner som gick samman ursprungligen då. Det var ju bit för bit som man gick ihop, men till slut så blev det ju så.
Men det var väl delvis för att det skulle bli enklare med planeringen som man gjorde sammanläggningen. För att
säkert,
det var lite komplicerat att göra så många små.
Säkert en faktor att man skulle förenkla planeringen.
Det var så att säga många gränsstrider man skulle ta förut.
Jo, det var det. Och det var ju mycket strider mellan Örnsköldsviks stad och Skälvad till exempel om var saker och ting skulle hända. Ja, det är spännande. Den där regionplanen, den fastställdes då någon gång i kring 1960. Sen jobbar man ju i Övik stad här med generalplanering med trafik. Frågor framför allt. Det gjordes ju en sån här trafikutredning som pekade ut 4-5 parkeringshus i staden och stora trafikleder som ju blev väldigt förhatliga på 70-talet, och man tänkte helt annorlunda. Parkeringshus var det värsta som finns.
Ja, bilar skulle man ju sluta använda.
Ja, visst.
Det var vissa som tyckte.
Ja, och jag minns ju när vi jobbade med centrumplaneringen i början på 80-talet att parkeringshus, nej, det kan väl inte vara möjligt att vi ska ha det i Örnsköldsvik. Nej.
Det fick man smyga med och ha i källaren under stadshus till exempel.
Ja, typ. Men nu har vi faktiskt ett parkeringshus som jag tror nog de flesta människor tycker är en ganska bra lösning här i stan.
Och nu verkar det som att biltrafiken kommer att fortsätta också.
Ja, det ser så ut. Sen kan vi ju minnas 70-talets debatt om att bygga på landet. Det gjordes ju en kommunöversikt, det skulle alla kommuner göra då, hette det. Och då gjorde man här i kommunen en kommunöversikt som visade att man i princip inte skulle få bygga på på landet längre, om man inte hade särskilda skäl, som det hette.
Jesus.
Det var våldsamma politiska strider om det mellan majoriteten som var socialdemokrater och framförallt centern då, och om detta. Ja, sen har vi gjort en massa andra plan, men jag tror jag stoppar den när det gäller översiktsplanerna. Ja. Men detaljplan, sa du?
Ja.
Ja, alltså den görs ju idag väldigt projektinriktad. Om det ska hända någonting någonstans och det inte är reglerat tidigare, så gör man en detaljplan som visar hur mycket man får bygga, hur högt man får bygga och vad det ska vara för ändamål, om man uttrycker det enkelt. Så det görs ju hela tiden, alltså, sådana planer.
Byggnadsrätten specificeras lite grann och sånt här.
Och det är ju så att från förr i tiden så finns det många sådana här detaljplaner, även om det heter något annat då, byggnadsplan och stadsplan och sådär.
Ja, vad heter det? Avlösningsplan heter det.
Det fanns också en modell som hette, jajamän.
Ja, där hela centrum hade vi en sån. Det var väldigt lite som var bestämt på den.
Ja, det var det. Det var ju hus, antal våningar, och så var det hur kvarteren skulle vara avgränsade och så vilket ändamål. Ja, i stort sett allt.
Ja, i stort sett allt. Mm. Ja, det var detaljer. Hanterbart.
Men det är ett problem med de här gamla planerna faktiskt från 40- och 50-talet, därför att de är ju inte aktuella idag, men nej, de finns kvar ändå. Så de gäller hur länge som helst.
Men man kan väl erinra sig att en gång i tiden var det ju väldigt noga spesat i detaljplaner och sånt. Det var ju takvinklar och allt möjligt som var med. Och det har ju åtminstone jag upplevt att det var inte alldeles lätt att genomföra det, utan det var ju dispenser både på det ena och andra stället. Och det ser man ju också att det finns ju ingen sån enhetlighet över bebyggelsen i centrala Övik att taklutningarna är likadana precis inte, utan det varierar ju ganska mycket.
Ja, det gör det. Från platt till brant.
Ja.
Nej, det har väl varit en sjukdom i alla år att man har reglerat mer än vad man borde reglera, så att det blir krångel sen när man ska bygga.
Men man kan ju spåra in på det här ur ett annat perspektiv. Alltså hur de här planerna man gör då, det kommer ju en tid då man kan se tillbaka och säga, ja men hur blev det? Blev just den här planen använd? Blev det en effekt av den här planeringen? Vad påverkar den och vad påverkar den inte? Mm. För ibland kan man ju tänka att verkligheten hinner före planeringen på något sätt i slutändan. Och att det är svårt med tidsperspektivet. Det är svårt att förutse vad som händer.
Ja, om du tar Köpmanholmen till exempel, så hade man en stor fabrik och där insåg man ju då att här skulle det byggas massor med bostäder framöver i tiden här. Och så gjorde man en plan som omfattar ett jättestort område med gator och byggnadskvarter och annat som alls inte har genomförts.
Nej, och det var väl för att de la ner fabriken.
Jajamän, det var väl i början på 80-talet tror jag, och då var det ju inte aktuellt att bygga något mer. Så den där planen, den ligger kvar där och skvalpar fast den inte används och kan vara ett hinder då istället för andra saker. Så är det ju.
Det har ju hänt sådana här lite stora saker både här och där. Det jag minns mest, och det vet jag inte alls hur det hade samband med planeringen egentligen, det var ju när man ändrade trafikföringen genom Örnsköldsvik. Jag har ju vuxit upp här på 50-talet och då gick ju Riks 13, som det hette, kallades ibland i folkmen för Risk 13 också. Den gick ju rakt genom stan och den, då passerar man ju först en 90-graders sväng vid Stockholmshuset. Sen var det en allé eller en dubbelallé bort till Nygatan, Central Esplanaden som den då hette. Sen var det nästan tvärstopp på en väldigt smal passage genom centrala stan. Och så sen var det en ny 90-graders sväng för att komma upp på Örnsköldsgatan och vidare på Skällevadsgatan. Så det var ju väldigt komplicerat egentligen att ta sig genom stan på den tiden. Och så plötsligt omkring 1960 så hände allt på en gång. Man flyttade järnvägen så att mot Varsberget så att man kunde komma fram med en ny E4 genom stan. Man breddade i centrala stan och rev och hade sig. Det hände väldigt mycket då plötsligt.
Vi kanske måste förklara det med järnvägens flytt, för det vet man inte alla vad den gick tidigare.
Den gick ju tidigare längs med Dalgatan. Där vi har på den gamla banvallen så står det nu ett hyreshus, eller flera hyreshus i en väldigt vacker båge. Och det beror på att järnvägen hade den bågen. Där står alltså på banvallen, den gamla banvallen.
Och så fortsatte det ner mot Ågrens hus.
Ja, precis. Ågrens, man har ju alltid undrat varför Ågrens huset står så snett och konstigt i förhållande till alla andra hus. Men det beror alltså på att den också står på banvallen. Man tyckte man kunde tjäna några kronor på att ställa den på den färdigpackade banvallen istället för att göra en helt ny grundläggning.
Ja. Sen har jag hört också att man tänkte sig att järnvägsstationen skulle ligga där vid Järnvägsgatan ursprungligen.
Men där var det nog så att man klarade inte det här med alltså, det var ju det här med lutningarna och så kom man inte ner och så bangården rymdes inte helt enkelt. Man var tvungen att få den en bit längre bort så att det.
Då fick vi en station som låg utanför stan.
Ja, det var ett geometriskt problem som berodde delvis på att det lutade för mycket upp mot Åsdalen. Mm. Och ångtågen orkade inte gå i så branta backar. Mm. Men sen när dieseltågen kom då kunde man ju ändra på det. Och då tålde tågen att gå längs Varvsberget. Fast det var mera lutning där.
Vi hoppar ifrån, eller var jag som hoppar ifrån E4-en här nu egentligen. Ja. Det där genombrottet genom stan då, när kom det ungefär, vet du det?
Ja, det måste vara kring 1960 som man då löste in fastigheter. Och jag minns ju att det var väldigt bråk om en del inlösen. Det fanns ju en stor fastighet som Östrands järn hade som då var tvungen att rivas. Och den blev ju aktuellt att lösa in. Och då var det ju mycket publicitet omkring det att Östrand satt ju med i fullmäktige och det var ju man tyckte ju att de 50 000 kronor kommunen betalade för det där, det var ju alldeles onödigt mycket och att var det verkligen riktigt det där. Men det är ju glömt vid det här laget i alla fall. Men det hände alltså väldigt mycket. Man rev ju längs det där stråket ganska mycket för att få plats med en stor och bred dubbelriktad trafikled genom stan. Men det som då hände var ju att man faktiskt också delade stan. Och det var ju väldigt uppenbart för alla. Plötsligt var det ju Storgatan väldigt begränsad då till mellan torget och E4. Och det som var ovanför där det var egentligen bara bostadsområde. Förr hade ju Storgatan fortsatt en bit upp. Men nu blev det en väldigt tydlig delning.
Ja, och det här med E4-ans framtida sträckning, det har ju du och jag lite olika uppfattningar om.
Ja, kan du förstå.
Ja, men vi fördjupar oss inte i det nu tycker jag. Men jag kan ju berätta att jag har gjort ett helt program här i närradion om E4-an som du kan hitta på poddradion. För nu vill jag passa på att göra reklam för det. Att om du går in på nätet och kollar på www.radioovik.se så kan man klicka sig fram där under arkiv. Till de tidigare programmen. Och där finns program som du har gjort till exempel om hembygdsgårdarna, hembygdsföreningarna i Övik. Och där finns ett program också om E4 och ett om vindkraften som jag har gjort som man kan lyssna på. Så har vi sagt det också.
Ja.
Nu Freddy, ska vi ta nästa låt som du önskade. Vilken var det?
Ja, det kan ju vara kanske Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad.
Ja, jag har hört att det ska bli någon sorts ljusfest här framöver i november. Ja, jag tror det, så det passar nog ganska bra egentligen. Vi lyssnar.
Då kör vi med det.
På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens slammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor. En helt annan syn för mig for. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio, hit och säljer serenad. Det är kväll i min lilla stad. Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio, it och säljer serenad. Det är kväll i min lilla stad.
Ja. Det där var Gunnar Wiklund som ju var en jättekändis med den där låten på sin tid. Och jag kan ju inte låta bli att säga att han spelade tillsammans med min kusin Björn Ågeryd som följde honom på alla hans turnéer. Så är det sagt.
Mm.
Men vi höll på att prata om stora händelser och planeringseffekter i vår lilla stad. Vad kan vi säga mer om det? Det hände ju en hel del med det där med att vägen plötsligt delade stan. Det var ju inte bara det att den breddades och det blev en massa effekter av det, utan centralesplanaden som var så full med fina björkar, den kalhögs ju. Försvann ett stort grönstråk mitt i stan. De här 90-graderssvängarna försvann ju inte upp på en gång, det var ju fortfarande kvar en uppe vid Stockholmshuset, och det tog ju ett tag innan den så småningom planerades bort. Och att järnvägen flyttades, men rondellen som ju vi tror har funnits för evigt, den kom till alltså så sent som 61-62 nere vid Hoppbacken.
Den här Stockholmskurvan, det var ett ganska tufft ingrepp man gjorde när man flyttade bort den.
Då rev man ju borgmästarvillan till och med.
Ja, det var ju precis i den vevan jag kom hit till stan. Och jag hörde ju hur folk kved när man skulle skära sig ner i backen där och ta bort borgmästarvillan.
Ja.
För det var ju en väldigt gammal del av, eller är en gammal del av Örnsköldsviks stad.
Man tidigare kom att byta den riktigt gamla delen, tror jag.
Norrlungångersby tror jag det hette, va?
Ja, sen vet jag inte exakt när, men det var inte så långt efteråt så försvann ju träden även i Victoriasplanaden. Så att det var ju på sätt och vis en brutal trafikplanering som ägde rum vid den här tiden.
Och så gjorde man stora parkeringsytor, minns jag, som fanns när jag kom längs Victoriasplanaden.
Det
blev i alla fall lite bättre, tycker jag, när man tog bort dem och planterade nya träd ändå längs Esplanaden.
Det kommer väl tillbaka en del. Det
lite grann.
Är till och med längs Nygatan har det kommit några träd, har jag sett. Och sen kommer det väl tillbaka fler längs Järnvägsgatan, får man hoppas. Det var ju också en allé en gång i världen, men den försvann ju gradvis.
Jag tycker nog att det här med träd i stadsmiljön är ganska försummat i Övik. Rätt mycket i alla fall. Alltså det är ett väldigt, väldigt fint tillskott oftast när man får träd längs gator. Och det kan ju också stå på tomter.
Visst är det så. Men det kanske är så att det är lite det är utrymmesproblem egentligen. För att som jag har tyckt ibland i alla fall, så är ju den här lilla stan har ju startat ut med lite för små kvartersmått, så att tillsammans med topografin så gör det att det blir lite svårt att komma in på kvarteren och sådär, och det gör att det försvinner sådana här extravaganser som trädplanteringar ibland.
Mm, jo, det får man ju finna sig i, men jag tror ändå fortfarande att det finns kvar rätt många ställen där man skulle kunna ha träd också.
Absolut. Mm. Nej, men det gäller väl att ta vara på det som finns och helst utöka det.
Mm. Ja.
En annan stor förändring tycker jag, det är det här med inre hamnen. Alltså den, ja, alla har ju märkt att det har kommit till Arken och några andra byggnader där nere i den gamla inre hamnen. Mm. Men bakgrunden är ju lite intressant tycker jag, för att det som hände då i slutet på 80-talet eller kanske redan i början på 80-talet var ju inte bara en lokal händelse, alltså att sjöfarten plötsligt strukturerades om och styckegodstrafiken försvann egentligen från hamnen. Och så började ju hamnen att förfalla. Det där hände ju liksom inte bara runt om i Sverige i hamnstäderna utan utomlands också.
Mm.
Och när man så småningom upptäckte det här så var man inte ens om det. Att här fanns ju ett område som låg väldigt centralt och som man måste kunna göra sina nytta. Och dessutom kom ju plötsligt en möjlighet att föra fram staden mot vattnet. Förut hade det ju alltid legat någon industri- och lagerbyggnad som skilde av stan från vattnet. Och nu öppnas en möjlighet att göra något åt det.
Mm. Jag kommer ihåg på 80-talet, då var det ju fullt med ved som låg på hamnområdet här nere i Övik. Det var inte särskilt trevligt.
Nej, och ibland var det bilar.
Ja.
Minns att de fyllde hela kajen med bilar vid något tillfälle.
Inte parkerade bilar utan
importerade? Nej, de lastade av. Det var någon av bilhandlarna som köpte in ett hundratal bilar av samma märke i en smäll och allihopa kom till kajen med sjöfarten.
Mm.
Och det fyllde upp hela hamnområdet.
Ja, nu har vi ju bilar också fast de är parkerade kan man säga.
Ja.
Det är många som inte tycker om det.
Ja.
Hellre skulle vilja ha en playa eller park där nere på området. Men det är klart man måste lösa parkeringsfrågan också.
På något sätt är det ju så.
Ja, men alltså hela det här området har ju förnyats under, kan man säga, ja, det startar väl med Arken egentligen.
Ja, tror jag. Det kan man ju säga. En del av, åtminstone i sommartid så förflyttas ju centrum delvis ner till kajen och till the waterfront som de säger i USA.
Ja, jag minns så väl när dåvarande kommunalrådet Vidar Fahlén, om du minns honom.
Med största nöje.
Ja. Det var väl tror jag 1988 som han skrev till förvaltningen och sa att nu ska vi bygga ett nytt tjänstecentrum i kommunen och där ska inrymmas ett bibliotek och det ska landa i inre hamnen så att vi får rusta upp det området. Ja. Det var ett ganska tufft uppdrag kan man säga.
Det var ju ett jätteprojekt. Alltså jag vet inte, det där Arkenprojektet var ju kostnadsberäknat till nästan en halv miljard kronor, alltså 1988. Om man räknar upp penningvärdet tills idag så är det väl ett par miljarder kanske om man ska jämföra. Och att en kommun kunde satsa på ett sånt, det var ju ett renodlat arbetsmarknadsprojekt egentligen i och för sig, men vilken satsning.
Mm.
Man häpnar ju verkligen.
Ja, vi ska förklara det med arbetsmarknadsprojekt. Det var ju så att industrin här i stan köpte mer och mer sina tjänster bortifrån. Mm. Alltså man gjorde inte jobben förut gjorde man ju det inom industrin, men så köpte man mer och mer och det fanns inte den kompetensen i Övik.
Vi hade ju inte den strukturen på näringslivet här att vi hade så väldigt mycket tjänsteföretag.
Nej.
Och när vi ville få dem hit så hade vi ingenstans att placera dem.
Men det här blev ju vidare klar på att det här måste vi på något sätt vända den skutan så att vi får hit mer tjänsteföretag. För det var ju det som växte i samhället.
Ja, och det var ju väldigt lyckat att man lyckades få hit då, SAS bokningscentral som ju var tog väldigt stor yta faktiskt i Arken från början. Annars hade man haft svårt att motivera att man byggde så pass mycket kontorsytor som man gjorde.
Mm.
Och sen mitt under projekteringen vi höll på med så bestämde sig Modo Kemetics för att flytta dit.
Ja.
Då fick man utöka projektet med ett helt kontorshus faktiskt. Först var det bara två kontorshus och då blev det tre. Och det var en snabb ändring mitt i projektet.
Ja. Och det dilemma som vi planerare hamnade inför när det här skulle placeras, det var ju hur ska vi få det här att knyta samman med den stad som vi har, själva stadscentrum. Men det löste vi ju genom att lägga byggnaden på båda sidor om Strandgatan med en bro över.
Ja, jag var ju inblandad i den där diskussionen, och K-Konsult som var vår stora konkurrent på den tiden, de hade ju ett helt annat förslag till hur man skulle placera det här. De tyckte att man skulle utgå från platsen där uppe där Paradisbadet ligger idag.
Minns jag mycket
väl. Och så lägga en stor balk innehållande kontor och annat tvärs över bort till Varsberget, och så en stor arena inne i Varsberget. Det var ett väldigt spektakulärt projekt.
Och tvärs över hela dalgången.
Ja, tvärs över dalgången. Och jag, på något sätt så tyckte väl jag åtminstone att det vore bättre att försöka skarva på det centrum vi hade och inte försöka skapa ett till någonstans, utan försöka få det att växa. Och då fanns ju Trekanten så lägligt. Men det var ju också ett äventyr, alltså, med Trekanten, för att där stod ju då det gamla EFS-kapellet som Gunnar Kjernberg försökte rädda till musikernas glädje, för att den innehöll ju, det var ju egentligen vår gamla kyrkolokal på början på 1900-talet, och den var, tyckte Gunnar Kjernberg, var så väldigt bra akustik, så den måste bevaras. Och den flyttades alltså tvärs över korsningen vid Lasarettsgatan, ett jättestort trevåningshus med innehållande en stor samlingssal, och ställdes upp på Trekanten därför att Gunnar ville skänka den till kommunen. Och kommunen tog tid på sig, och till slut sa man att nej, man kunde inte ta emot den gåvan, och då fick man riva den. Så att då blev ju Trekanten ledig för något annat.
Det var väl tur det, att vi kunde lösa den här entrén upp mot torget, så att biblioteket hamnade ganska centralt också, kan man säga. Du, nu ser jag faktiskt att vår hemliga gäst har anlänt. Jag ser honom genom glasrutan här, så att ska vi ta en, vi tar en låt först. Så att vi får koppla på honom här på mikrofonen och så. Vad ska vi ta? Jo, nu var det jag som fick önska. Då vill jag ha The Times They Are Changing, för det tycker jag att det stämmer med verkligheten.
Det verkar väldigt lämpligt.
Ja, okej.
Come gather around, people, wherever you are, and admit that the waters around you are warm. Accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming. You seem like a storm. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. Your old road is rapidly aging, so get out your new mind. You can't lend a hand, for the times they are changing.
Ja, det där var Brian Ferry som sjöng The Times They Are Changing, alltså Bob Dylans låt, och han gör det alldeles exemplariskt tycker jag. Den där låten har jag fått en gång tipsad av en man som heter Leif Johannesson som var stadsarkitekt här en gång.
Det minns jag tydligt.
Det gör det. Nu sitter Per-Eddie Bjugstam och jag här i studion och pratar om planering och byggande i Örnsköldsvik. Och som av en ren slump så gick stadsarkitekten förre Leif Johannesson förbi här och sitter nu vid bordet här i studion tillsammans med oss. Välkommen Leif.
Tack för det. Kul att se dig.
Ja. När var du försvann från Örnsköldsvik?
Jag försvann 86.
86, ja. Och då drog du till?
Då drog jag till mina gamla hemtrakter.
I
Stockholms norra förorter.
Ja, just det. Okej. Och nu är du också pensionär.
Nu är jag pensionär.
Ja, nu sitter vi tre pensionärer här. Gud, så mycket erfarenheter sitter här. Ja, vi har en stund kvar här som vi kan höra med dig nu. Du kan ju till exempel berätta om du har något minne från förr som är kul att höra, så där som kan vara roligt för Öviksborna att höra. Och ja, vi vill också gärna höra vad du tycker om det som har hänt i stan sedan 1986 när du åkte härifrån.
Märks det någon skillnad?
Ja, minnen, det är svårt att sortera. Det är så många minnen. Det är en av de kanske viktigaste bitan i min yrkeskarriär när jag började att jobba mera kommunalt och mera som jag sen har fortsatt med.
Du var konsult tidigare?
Tidigare ritade jag hus, ja. Men jag ritade miljonprogrammet i Stockholms förorter.
Ja, är det du det?
Vilket, ja, bland annat. Ja, Kista, Fisksätra, you name it, Husby.
Ja, okej.
Okay. Flemingsberg.
Och det tog du med dig hit till Övik då?
Nej, det var det jag inte gjorde.
Nej.
Det var därför jag flyttade från Stockholm. Jag tyckte inte om det där. Särskilt bra.
Vad hände mest under din tid här?
Ja, det var ju en turbulent tid kan man säga. Framförallt började de här som väl sen, ja, jag vet inte om det är ett problem, men alla de här villamatterna som rullades ut. Va? Jag kallar det för Kalle Anka-områden.
Det var ju på 70-talet i hela Sverige.
Då lånevillkoren var så oerhört gynnsamma. Så att man skulle bygga, man hetsbyggde småhus under den perioden. Och det var väldigt omtumlande för mig. Och vi hade ju inte resurser i kommunen för att hantera det här. Utan det fick bara rulla på. Liksom. Man hade gjort väldigt mycket detaljplaner för villabyggande. Så. Och så ville man bygga utanför de här planerna också.
Ja, just det. Det var den här kommunen med översikten som jag nämnde.
Ja, det var ju oerhört kontroversiellt. Det var ju väldigt mycket bråk om detta.
Strid om varje ärende, minns jag.
Och då fick jag ju ganska direkt när jag började. En stor händelse, det var ju när jag fick möjlighet att rekrytera Tommy till kommunen här. För det har varit, det var lyckosamt
tycker jag. Ja, så var det du som låg bakom det?
Yes. Det var mitt val.
Ja.
Så var det. Så att,
men det hjälpte ju inte det där.
Nej,
det var ju politiska strider.
Det var väldigt skarpa politiska strider. Och Harald Olsson som då var oppositionsråd, han förnekade, han var emot all planering och allt var fel det vi gjorde. Det spelade egentligen ingen roll vad vi gjorde, det var fel ändå. Liksom. Så Anen Hedberg som då var kommunstyrelsens ordförande, han försökte ju, minns jag, i ett väldigt viktigt sammanträde när vi skulle ta kommunöversikten då, som var föregångaren till översiktsplan, att han försökte på olika sätt, ja men Harald, vad kan vi göra för att på något sätt komma överens i det här? Men det hela slutade med att Harald Olsson i allt högre tonläge och allt mer nedsjunken i stolen, så det spelar ingen roll vad du säger, jag reserverar dem i alla fall. Så att det var väldigt hårda tider på det sättet.
Men Arnund var tuff han också,
ja,
kan man säga.
Ja, han då insåg han ju att Inte någon mening att försöka kompromissa sig fram.
Nej.
Men Harald var ju också en väldigt engagerad politiker. Alltså han, när man träffade honom på stan så kastade han sig över en och så drog han igång en politisk diskussion så att nästan det fradgade om mönen på honom.
Mm.
Man hade all svårighet i världen att hänga med i hans berättelser.
Mm. Han var väl den som styrde här i stan innan man la samman 1971?
Ja, han var adressekammarsordförande.
Ja, just det. Okej. Okay. Ja, men lite reflektioner, Leif, på hur det ser ut idag.
Ja, jag har ju kommit hit. Försöker ju åka förbi här då och då. Inte så ofta, men det jag kan konstatera att det är väldigt anmärkningsvärda förändringar.
Mm.
Och det är mycket som byggs, ja. Man förundras över att det finns underlag, att det finns behov av så mycket byggnader som dyker upp. Liksom.
Mm. Ja. Det är ju framförallt i hamnområdet som det har hänt något med Arken och de nya bostadshusen på kajen. Och, tycker du det är goda tillskott eller vad säger du?
Det är både och, får man väl säga. Det här nya hotellet är inte min favorit, om man säger så.
Nej.
Annars så är det väl mycket som är bra. Och biblioteket tycker jag är väldigt fint. Alltså.
Mm. Ja.
Ja, men det är nog uppskattat av många. Det
måste jag säga.
Du kommer järnväg hit.
Ja.
Mm. Tycker du om resecentrum? Och
resecentrum tycker jag om också. Mm. Det är fint.
Ja. Ja, vi kämpar ju länge för att få en placering som skulle vara så central som möjligt. Och det blev ju ändå ganska centralt, får man ju säga.
En egendomlighet i det där är ju, det var faktiskt en arkitekttävling omkring 1990 var det väl. Och den handlade om att ge form åt hela inre hamnen på något sätt. Mm. Det var ett antal arkitekter som lämnade förslag. Och i förutsättningarna för det så var det att en kommande järnväg skulle placeras exakt där den faktiskt är idag.
Mm.
Efter det så har man utrett åtminstone 7 olika alternativ och jag har varit inblandad i en del av dem också, men man har ju varit så att säga överallt i stan och till slut stannade där det faktiskt var 1990.
Jo, men det är klart vi visste hur det skulle bli till
ja,
slut.
Ja, det måste ha varit så.
Det var vi som gav förutsättningarna.
Ja.
Alltså det är en utveckling som var helt oförutsägbar på början av 80-talet när jag var aktiv.
Absolut.
Så att det var inte tal om sådana projekt liksom.
Mm.
Utan det som jag tycker, som jag måste passa på att nämna, som jag tycker är väldigt lyckat och där jag hade en stor viktig roll själv, det är församlingshemmet nedanför kyrkan.
Mm.
Det är
en uppskattad byggnad.
En arkitekturpärla, kan man säga.
Det är det. Vad säger du om nya höghuset Tinget till exempel?
Ja, det är kul.
Jaha.
Ja.
Och sen har du ju sett...
Det är roligare i verkligheten än på bild. Jag tycker det är ett tillskott som man kan acceptera på något sätt, därför att det är så avvikande så att det liksom spelar på sin egen planhalva.
Ja.
Många av de andra projekten tycker jag inte passar i stan på något sätt.
Mm.
Men jag är inte vän av höghus, det ska jag ju säga. Mm. Direkt.
Så du har en liten inre konflikt där?
Inte hemma i Stockholm heller.
Okej.
Okay. Jag har aldrig begripit varför man ska bygga upp, leva uppe vid himlen.
Nej. Hör du, Per-Eddie?
Ja, men.
Vi har snart gjort fullt vår timme här.
Har vi förbrukat?
Ja, alltså vi har ju bara hunnit ett par rubriker av alla 100 som vi satte upp här vi ska prata om.
Vi har bara hunnit en halv A4-sida av 3.
Ja, nej men vi kommer att göra mer program. Det är helt klart att vi måste göra det för att hinna med lite mer. Se om vi har några andra hemliga gäster vid den gången.
Ja.
Jag tycker att vi tackar dig, Leif, för att du tittade in här i studion.
Tack så mycket. Det var jättekul att få vara med.
Tack ska du ha.
Mm. Och så får vi säga att vi kommer igen med mera planering och byggande framöver.
Ja.
Och så ska vi höra på en sista låt. Och då har jag valt som passar bra här, tycker jag, med planering och byggande. Det heter Don't Worry, Be Happy med Bobby McFerrin. Hej på er alla.
Hej då. Thank you.
little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry,
har du lyssnat på Radio Nola Skogs, och jag vill än en gång göra reklam för evenemanget på Fjällräven Center på söndag, som är en stor kulturfest med mycket uppvisning av sång och film med mera från klockan 3 på dagen till kvällningen. Och nu fortsätter Bo R. Holmberg att läsa det sjätte avsnittet ur sin bok Återvändarna.
Återvändarna, resumé. Gustav Morell är tillbaka i arbetet då hans hustru tillfrisknat. Men Helander vet också var han bor och planerar att ta ihjäl honom. En tecknad bild av den döde vid banvallen och ett fotografi taget av honom har förekommit i tidningen. Och polismännen går också runt och visar bilden för att få reda på vem den döde är. På Hotell Örn påstår på Tjärn att den som de söker bott på hotellet. Och på hotellet får man också reda på att en Ernst Messer bott där. I den dödes fickor hade man ju hittat ett brev som var ställt till en man vid namn Ernst. Återvändarna avsnitt 6. Den blev stulen, sa kamrer Luck. Hotellet har ersatt mig så jag gjorde ingen affär av det, jag anmälde inte vill säga. När var det här? Frågade Morell. Ja, det var före tåginvigningen dagen innan, middag på Örns hotell. Jag trodde att man hade någon form av bevakning i garderoben, men det verkade man inte ha. Och det var då som rocken stals. Just det, sa Luck. Det var inte så kyligt den kvällen så jag klarar mig utan rock. Jag har beställt en ny och har ni hittat den? Morell svarade inte på det. Exakt när var det här? Den 30 oktober när? På kvällen mellan 7 och 12. Vilka fler var där? Det var municipalstyrelsen. Ordningsmannen också. Hallberg var med, ja. Och han hängde också sin rock i garderoben. Jo, men den var kvar. Då får jag tacka, sa Gustav Morell. Ni har inte hittat den? Jo, det har vi, sa Morell. Men vi behöver den för en utredning. Jag såg den där bilden i posten, sa Luck. Kan det vara en köpingsbo? Hur dog han förresten? Vi vet inte, sa Morell, men vi ska ta reda på det. De satt i polisstugan alla fem. Det var sent på eftermiddagen och mer än en vecka hade gått. Den snö som kommit strax efter den första tågresan hade försvunnit. Det var ganska varmt för att vara i november. Fem ytteråkar hängde på sina galgar. Kakelugnens spjäll var skjutet för länge sedan, men ugnen var fortfarande behagligt varm. Anders Olsson, Evert och Evald hade lämnat sina redogörelser och det var Morell som sammanfattade. Vi har ännu inte kunnat identifiera den döde. Vad säger det oss? Jo, att han var en främling i bygden. Jag menar, så stor är ändå inte köpingen. Men vi har några intressanta spår. Nu är det så att jag känner till Erik Lundin. Han bor i samma hus som jag, en drömmare och en misslyckad skribent. Hans påstående om att det var något bekant över Evalds bild ger jag inte mycket för. Anders Olsson skruvade sig lite på stolen. Erik Lundin var den enda han hade haft att komma med. Rudolf Svensson låter intressantare. Från Anundsjö. Jag trodde att jag kände till alla drinkare här, men någon som påminner om den döde har jag mig veteligen aldrig sett. Vi får ta med oss Nikolaus Andersson till bårhuset för eventuellt identifiering. Bordbekänden kan vi eliminera eftersom han tydligen lever. Han nickade uppskattande till Evert. Men det mest intressanta är ju ändå Ernst Messer. Vi får tala mer om det på Tjärn och se efter vilka flera som bodde på hotellet den natt som är aktuell. Om jag fattar det rätt, det var Evald han vände sig till, så kunde inte portieren säga om denna Ernst var just den man som påminner om den döde. Att någon som bodde på hotellet heter Ernst kan ju vara en slump, men vi ska undersöka det. Men han är nog inte tysk, sa Evald. Morell granskade det han antecknat. Hemort är Härnösand alltså. Han kan ju trots det vara tysk, men vara bosatt i Sverige. Brevskrivaren är nog tyska, får vi tro. Och en enda natt övernattade han alltså på hotellet, det vill säga den 30 oktober. Samma kväll blev kamrer Luck bestulen på sin rock. Morell lade undan det anteckningsblad han hållit i handen. Vad gäller färdbiljetten är det min tro att också den stals den där kvällen på Örns hotell. Hallbergs biljett och Lux rock. Frågan är om det var den döde som stal. Vem skulle det annars vara? Det var Levi som ställt frågan. Vi är inte helt säkra på att han mördades. Men om det är så kan det faktiskt vara mördaren som stal rock och biljett och sedan klädde på mannen. Varför då? Undrade Levi. Morell skakade på huvudet. Jag vet inte. Är det två alternativ vi har? Den döde stal de här sakerna och åkte med tåget. Han ramlade ut eller blev knuffad. Det är väl det troliga, sa Levi. Det andra alternativet är att mördaren stal de här sakerna, placerade biljetten i mannens ficka och klädde honom i ytterrocken. I så fall är det inte ens säkert att mannen åkte med tåget. Mördaren placerade honom på banvallen. Men varför då? Det var Leve som frågade. Evald och Evert satt tysta. Det är det vi ska ta reda på, sa Morell. Men först måste mannen identifieras. Vi har kommit en bit på väg. Nu är det bara att fortsätta. Evald slog med knuten näve i bröstet och alla vände sig mot honom. Han kanske stal namnet också, sa han. Han som stal rock och biljett, han kanske stal namnet också. Eller åtminstone brevet, sa Morell. Bra, Evald. Helander hade visat sig för Morell en gång i fanbyn. Nästan i varje fall. Han hade haft mössan neddragen och halsduken över en del av munnen. Det fick han inte glömma. Det var viktigt att inte visa sig för mycket. Han fick inte väcka uppmärksamhet. Han hade slagits av att det var så många polismän ute på gatorna. En av dem hade kommit till värdshuset, en svarthårig, stammande ung man som visat en bild. Två bilder till och med. Den ena var en bild av ett lik, en bröstbild, lite suddig, som inte berättade något, men också en teckning av en skäggig man. Eller andra hade känt igen honom. Visst hade han sett vem bilden föreställde, men det hade han ju inte sagt. Han hade bara ruskat på huvudet och pojken, för det var nästan bara en pojke, hade gått vidare. Han hade varit inne i alla rum och han hade frågat alla som satt där i värdshuset. Och han hade visat ägaren och den bleka flickan. Ingen hade känt igen honom. Bara Helander hade gjort det. Och sen hade han stött på en polisman till. När han kommit ner för trappan i Morells hus hade han sett någon i ljuset från en öppnad dörr. Han hade smittit ut fort därifrån. Frågan var vad han hade gjort om det varit Morell. Gustav Morell, son till förre länsman Harald Morell. Men Harald Morell var död nu, där han fått veta. Men hämnden skulle drabba ändå. Det var inte där nere det skulle ske, i den mörka hallen. Nej, det var i hallen på den övervåningen med lite ljus. Det var där uppe han varit igen när han kommit ner för trappan. Han hade varit på övervåningen och på nytt undersökt hallen och han hade tänkt att bakom ena dörren fanns kanske Morells hustru. Och han såg inom sig hur hon kom ut från lägenheten och där på golvet skulle hennes man ligga med en kniv tryckt in i hjärtat. Och hon skulle hålla en hand för sin mun för att dämpa sitt skrik. Det var en liten hall där uppe med bara två dörrar, alls ovanför trappan. Till höger fanns dörren in till Morell. Sen var det en smal gång, ett litet fönster som gav lite ljus och en dörr till vänster och en stol under fönstret. Det var där, längst innan han skulle stå, strax innan skymningen. Det var då han kom hem, Gustav Morell. Det hade han lagt märke till. Det var ungefär samma tid varje dag som han öppnade porten till huset. Sen tog han trappan. Snart skulle Helander stå nära den andra dörren och strax innan Morell öppnade dörren skulle han rusa fram och sen skulle allt vara över. Två snabba hugg och sen efter trappan och ut i köpingen. Det måste snart ske. Han hade velat nog länge nu. Han kunde inte vänta längre. Det var detta som fanns i hans medvetande varje ögonblick. Och det var först när det var gjort som han skulle kunna få ro och börja planera sitt liv. Som det var nu gick han på värdshuset och skötte lite småsysslor och långleddes. Det var inget för honom. Det var bara när han fick tillfälle att kasta ut någon som han kände en viss tillfredsställelse. Men det var inte alltid så. Folk skötte sig. Och Lasson hade han inte sett mer. Hans kniv hade gett resultat. Snart skulle han hålla den, inte som tattaren utan med öppet blad och göra slut på Gustav Morells liv. Erik Lasson hade blivit hunsad hela sitt liv. Det hade med hans storlek att göra, förstod han. Fadern hade varit större, bröderna hade varit det också, ja till och med modern, alltid minst. Det var det som gjorde att han alltid sträckte på huvudet. Man inte tyckte att han blev större för det. Men han gick ut i skogen han också. Inget annat bjöds, även om han var liten och tunn. Ett tag i varje fall, tills han fick nog. Det här var i Ådalen. Och inte var det så att hans far ägde någon skog. Han högg åt bolaget, liksom bröderna och liksom Erik Larsson ett tag. På kvällarna när de satt i kojan hånades han för det lilla han åstadkommit, och fadern sa att det var urslet och att han var ett peckel. Pecklet, hade man sagt om honom, både fadern och bröderna. Pecklet får ta röjningen, han som inte orkar med så mycket. Och så satt de där alla tre och skrattade hånfullt åt honom. Minst står sist i raden. De hade kastats över matbitarna när de växte upp, och han kom alltid sist och fick smulorna. Någon gång hann modern ta undan lite så att också han fick, så att han blev mätt. Men hon hade slutat med det. Han trodde att det berodde på att fadern sagt åt henne. Den som mindre arbetar ska heller inte äta, sa han. Men han gjorde ju det. Han arbetade som de andra, även om han inte hann lika mycket. Ett tag åtminstone. Då var han 16 år. I 2 år hade han varit i skogen. Det kom en man från bolaget. Det var inte meningen att de skulle ge sig av hemåt. Det fanns mycket mer att göra. Skiftet var stort. Men han hade lämnat ett kuvert med pengar. Det var förskott på betalningen. Lika mycket till skulle de få när de var klara. Hur det skulle fördelas fick fadern sköta. De var ju 4. De hade suttit i kojan och fadern hade lagt fram pengarna. Han hade tyckt att det var mycket. Och sen började fadern räkna. Han gjorde 7 högar, även om de bara var 4. 7 högar med pengar. Han räknade och räknade, och till slut var högarna klara. Vi tar 2 högar var, sa han till bröderna. Pecklet får 1, det är väl rättvist. Jo, hade bröderna tyckt, och så hade de skrattat och slagit sig på knäna. Han hade haft 4 skinnpungar, och han hade lagt pengarna i dem. Erik Larssons pung såg klen ut. Jag ser efter pengarna, hade fadern sagt, och lagt alla pungar under madrassen. Det var 4 slafar. I de övre låg bröderna, i dem under han och fadern. När alla sov hade han stigit upp. Tyst hade han gått till faderns slaf. Försiktigt hade han lirkat ut de 4 pungarna och stoppat dem i ytterrocken. Det var mitt i vintern. Inte kallt, men med djup snö tills man nådde någon väg. Det visste han. Han hade öppnat dörren och slunkit ut, pulsat i djupsnö mot vägen och till slut nått den, och sen fortsatt där det gick lättare att gå. Hela natten hade han gått, och sent nästa dag nådde han Härnösand. Han hade pengar och fick ett rum på ett värdshus. Han hade gett sig av och tänkte aldrig återvända. Men pengarna tog slut. Och han hade fått smak på ett liv utan arbete, utan en bedövande trötthet, utan stela leder och en kall huggarkoja. Han hade insett att det fanns lättare sätt. Och det gick ett tag. Han var liten och kvick, och det fanns många häbren och vindar att ta sig in i, och bostadshus. Men en gång hann han inte undan. En bonde hade vaknat. Det här var i Veda, inte långt från färjestället, och bussade en stor hund på honom, och sen hade han fått känna på hur det var att vara liten och klenväxt igen. Bonden hade slagit honom gul och blå medan han väntade på länsman. Det blev första resan. Det hade blivit många sedan dess, och många nya tillfällen att bli hunsad av fångvaktar, av andra intagna, av alla som var större än vad han själv var. Det var därför han tyckte om cellfängelser. Han hade prövat andra fängelser med en nervös närhet till andra intagna. I ett cellfängelse fick man hålla sig för sig själv. En halvtimme bara i det fria med huva för ögonen, resten av tiden i cellen, 2 gånger 3 alnar. Hängmattan som skulle rullas ihop och arbetsskivan som skulle vikas ut. Spån hade han tillverkat. Ärtor och bönor hade han rensat. Men skomakeri kunde han aldrig lära sig. Cellfängelse hade han inget emot. Där var det bara fångvaktarna som kunde hunsa, inga intagna. Det var ett gammaldags fängelse han träffat, Helander. Och nu hade Helander snittat hans kinder blodiga. Kniven låg mellan dem på bordet. Den var lång. Erik Larsson kände på äggen. Inte så vass, sa han. Nu skär den genom kropp, sa Daniel Fallander. Rakt i hjärtat, sa Larsson. Vad var det egentligen fråga om, undrade Fallander för 10:e gången. Larsson ryckte på axlarna. Jag vet inte som jag sagt, men jag ska ge igen. Falander var avsevärt mycket större än Lasson. Skuldrarna var inte breda, men händerna tunga. Han var äldre än Lasson. Håret var grått som ett getingbo. Till skillnad från Lasson hade han aldrig suttit fängslad. Han påstod att han hette Lodin, fortsatte Lasson. Ingen Lodin. Hellander var det. Nu kände jag igen honom. Han skar mig. Han lyfte en hand och kände på kinden där en rispa fortfarande syntes. Ingen skär mig ostraffat, sa Lasson. Vi var två, sa Falander, och ändå. Vid rätt tillfälle kan man vara ensam om man har en kniv. Nu biter den på skägg, sa Falander. Hellander har ingen skägg nu. Inte han, sa Falander. Det var Jul som sa det för länge sedan om bilen. Vi var inte ens födda då. När är du född? Vad har du med saken att göra, sa Lasson. Jo, det här var 1845 i oktober. Det var Jul som skulle avrätta han som han tog i hela sin familj. Då sa han det. Jag är född 58, sa Lasson. Det är min far som berättade. Han såg det, sa Falander, i Galasjö. Sju barn hade Sven Svensson skurit ihjäl med en rak kniv och skulle han halshuggas. Och då sa Gylde. Vadå? Att den biter på skägg. Bilan alltså. Skarprättar yxan. En rak kniv skulle man kanske ha och dra ett snabbt snitt mellan öronen på honom, på Hellander. Inte vågar du ge på honom, sa Falander. Eller en bila. Lasson lyfte händerna, förde ihop handflatorna och högg med händerna i luften. Vid rätt tillfälle kan man ta ner den största, sa han. Jag hjälper dig, sa Falander, och du får låna mig en kniv. Lasson log. Då går till kniven och stoppar den i fickan. Han vinkade åt flickan bakom disken och hon kom snart med nya sejdlar. De satt på övervåningen på Sebert krog. De hade blivit kvar i Köpingen. De hade varit på väg neråt landet, men de hade stannat. Det hade med Hellander att göra. Lasson begrep inte varför han snittat honom med kniven. Han hade sagt att han hette Ingen Lodin. Det namnet fick han väl ha. Men Lasson hade ju bara hälsat vänligt på honom, och sen hade Hellander burit ut honom och rispat med en kniv på tattarvis förvisso. Men ändå, det var inget som man kunde godta. Det fick vara slut på hönsandet. Ja, därför han beslutat sig för att stanna här. Problemet var pengar. Tanken var att de skulle ta tåg till Mellansel och sen fortsätta. Men utan pengar var det omöjligt. Det fanns en väntsal i det nybyggda stationshuset. Men efter 10 på kvällen var den låst, och när de legat där innan hade de blivit utkörda. Det var kallt att ligga ute på nätterna. Det hade ju hunnit bli november. Mörkret hade fallit. Några klena gatlyktor lyste upp Storgatan, medan de två gick ner mot fjärden. Falander började ångra att han gett sig lag med erklassen. Det var på Sebert som träffats också. Och det var där de gjort upp sina planer att ta sig till Härnösand. Falander hade fått avsked från Framnässågen. Det var det enda han hade komma med. Ett papper där det stod att han fått avsked. Det var inte mycket att visa upp. Men han tänkte inte visa upp det heller. Det var arbete han tänkte. Ett annat sågverk i andra trakter. Nu gick han och få arbete. Ådalen och Härnösand var inte Nordanskogs. Han hade tänkt Sundsvall också. Han hade inget som band honom här. Och ett avsked var det enda han hade som rekommendation. Det var inte arbetsbrist, hade man sagt. Det berodde på att han var inkompetent. Han hade stått med gapande mun, förundrad över vad man sagt, och han hade inte förstått vad som menades med inkompetent. Men förmannen hade förklarat. Det betyder att usel, värdelös, utan arbetsförmåga, hade han sagt. Och det var det som stod på pappret som man inte tänkte visa upp för någon. Inkompetent. Det var inte bara platsen han miste, utan också sängen. Sängen i den röda byggnaden. Och så hade han träffat Erik Lasson. Ju längre han var tillsammans med honom, desto tydligare blev det för honom att Erik Lasson inte alls tänkte skaffa sig ett arbete. Falander undrade om han någon gång haft det. Nu hade han helt inriktat sig på detta med han som påstått sig heta Ingel Lodin, men som verkligen hette Hellander, om man fick tro Erik Lasson. Han var en stor jävel i varje fall, så inte trodde Falander att Lasson skulle göra honom något. Nej, han ville bort härifrån nu. Det enda han kände till var arbete på sågverk, även om han var inkompetent. Det var i Anundsjö Harald Morell tjänstgjort. Det var där han varit länsman från 1842 till 1878 i många långa år. Det var därför han skulle begravas i Anundsjö gamla kyrka. Snö hade fallit och gett marken samma färg som kyrkan. Den var fylld, även båtsmansläktaren. Gustav hade förstått att det skulle bli mycket folk. Han hade sett alla hästar vid stallarna. Han hade sett människor komma och åka från Fambyn och andra byar. Han hade känt en gnutta tillfredsställelse i all sorg. Det var ändå så att fadern varit uppskattad. Vid koret hängde krucifixet. Ländklädet bar en flik. Jesu hår föll över ena axeln och skägget tycktes mjukt. Gustavs syster Maria, hennes make Markus och barnen var också där. De var många att hjälpa Helena, hon som blivit änka. Prästen hette André. En gång hade kyrkoherden hetat Bakeus, Olaus Bakeus. Gamle prästens son Petrus var nu länsman i Anundsjö. Han var också där. Och alla polismän från Köpingen, länsman från Själevad Hugo Holmsten och gamle fiskalen i Köpingen Johan Anundsson med hustru. Han hade tjänstgjort under Harald Morell i många år i Anundsjö, flyttat till Köpingen runt 1860 och slutligen blivit fiskal. Gustav hade tjänstgjort under honom. Ja, det var många som kom. Det var många händer att trycka och många beklaganden att ta emot. En viss översikt på manssidan var det förvisso, men många hade sin hustru med. Framme vid koret stod den utsmyckade kistan. Gustav såg sin mor, syster och hustru. Linnea hade lagt ena armen om hans mors axlar. Hon tyckte så tunn och hjälplös. På hennes andra sida fanns Maria. Klockorna började ringa. I klockklangen såg Gustav den lilla vita kyrkan inbäddad i det vita, vilande i något som såg ut att vara Guds hand. Orgeln ljöd och när den sista tonen förklingat steg prästen fram. Han var magerlagd och prästkappan tycktes hänga på honom, men han hade en kraftig röst och hans ord riktades i långa stycken till den gamle man som nu död vilade i sin kista. Gustav insåg att han inte bara hade tagit fram fakta om hans far. Han hade tydligen känt honom, besökt honom många gånger och fått sig berättat gamla historier om Anundsjöbygden. Det hade inte Gustav vetat. Men det var mycket han inte känt till. Det var först när han legat för döden som Harald berättat något. Hans bekännelse om den obesvarade lusten till Levi Bengtssons mor for genom Gustav. Han var tvungen att försöka skaka bort dessa ovidkommande tankar. Han var förknippad med denna bygd. Han var en allmänhetens tjänare i denna bygd, fortsatte prästen. Han kunde mycket om dess historia. I närmare 40 år var han socknens länsman. Han gjorde människors liv lättare här. Han beivrade brott. Han straffade dem som förbrutit sig mot de mänskliga lagarna. Och Guds lagar följde han. Även om han inte var någon flitig kyrkobesökare. När han står inför vår Herre ska hans flit, hans gedigna arbete och milda sätt räknas honom mycket till godo. Linnea och Maria var tvungna att stötta Helena. Hennes vita hår lyste i rummet. Men själv var hon liten och hopsjunken som en skadskjuten fågel. Orgeln ljöd, tystnade och alla reste sig. Det var poliserna i Örnsköldsvik som var kistbärare. För att kistan skulle stå rak var Evald, Evert och Levi tvungna att böja sig lite därför att Anders Olsson var så kort. Gustav såg sin mor, omsluten av Linnea och Maria. Hon böjde sig framåt som om hon den sista gången ville vidröra det som fanns inne i kistan. Snöfallet hade ökat i styrka. Stora vita flingor föll mot marken och graven hade också fyllts med snö. När var det Gustavs tur att stödja sin mor. Hon sträckte sig över graven och såg den firas ner. Prästen öste sina skopor och Gustav kände sin mors kropp skaka. Han blinkade bort sina tårar.
Säg till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Dikter av Eva Kilpi ur boken Sånger om kärlek.